Välkommen till podden Stigfinnare, en podd om ledarskap inifrån och ut i en föränderlig värld. Idag träffar vi Johannes Kullberg. Johannes är en serieentreprenör och en inspiratör inom mat, hälsa och hur det kopplar upp sig mot miljö och planet. Johannes driver Paradiset och har gått från att driva fysiska butiker med hållbar och högkvalitativ mat till att göra det nätbaserat. Han driver också podden som heter Vägen till paradiset där han just träffar människor som har perspektiv på den här kopplingen mat, hälsa och planet. I samtalet så reflekterar Johannes över resan som entreprenör med paradiset, upp och nedgång och hur han har kommit tillbaka från en konkurs ungefär ett år tillbaka i tiden. Vi samtalar om drivkrafter, lärdomar, ledarskapslärdomar förstås men också personliga lärdomar om viktiga vägval och dansen mellan rädsla och mod. Innan vi drar igång så vill jag också säga att den här podden Stigfinnare presenteras ju av vår verksamhet Leader Evolve som jobbar med framtidsorienterad ledarutveckling. Så att är du nyfiken på att ta nästa steg i din utveckling, gå gärna in på vår hemsida leaderevolve.org och läs mer om våra program. Och där kan du också signa upp för ett nyhetsbrev längst ner på sidan. Vill du följa podden vidare så kan du prenumerera på den förstås. Och du kan också följa mig, Carl Lindeborg, på Instagram. Med det sagt så är det nu dags för mitt samtal med Johannes Kullberg. Så, välkommen Johannes Kullberg.
Tack så jättemycket.
Det är ju superkul att ha dig här. Tack för att jag vet att du är i en intensiv period just nu. Du har tagit ut från stan. Hur känns det att vara här?
Det känns jättebra. Jag var lite så här, man tänkte, fan, sen ska jag sätta mig och köra en och en halv timme drygt och ta mig ut med så mycket som man har att göra. Men samtidigt, jag har varit jättenyfiken på dig länge. Det är också ganska skönt att sitta i en bil och bara, jag brukar aldrig lyssna på någonting. Man får liksom tankarna landar, så att det är en väl investerad tid, känns det som.
Ja, nej, men stort tack. Det är kul. Jag tror du, i alla fall jag har ju haft dig på radarn länge.
Och vi sa, dito,
faktiskt. Ja, vi har haft många beröringspunkter. Mm. Och för mig tror jag ditt namn dök upp första gången när du, för du har varit vd för Feel Good för ett gäng år sedan nu. Mm. Och då satt jag i styrelsen för Avonova.
Just det, ja. Det är sant. Jag var på Facebook 2005 till 2007. Så att...
ja, jag tror nästan vi överlappade, eller om det möjligtvis var att jag kom in något år efter. Men ditt namn dök upp då. Ja. Sen har vi ju, tror jag, båda en stor passion för hälsa och kopplat till hur man mår, hur man presterar och träning. Och det finns många olika sådana områden och vi känner människor som vi överlappar på många sätt. Så superkul att få ses till slut.
Äntligen.
Ja, absolut. Jag måste bara säga nu när vi kör igång där, det här med podcast är ju ganska nytt för mig. Du har ju kört Vägen till paradiset, du sa just att var det 77 avsnitt att spela till. Mm. Så du är mycket mer erfaren än vad jag är där. Men jag måste fråga dig, brukar du vara lite nervös inför de här samtalen?
Absolut, ja. Det beror på vilken gäst det var, hur avancerat ämnet var. För att i Vägen till paradiset så är det ju ofta... ganska, det kan vara medicinska frågor och då vill jag vara så förberedd som jag bara kan. Och då vill man inte liksom sitta och göra bort sig, för det kan vara professorer, läkare och sånt där. Utan då gäller det att vara rätt påläst. Så att jag la väldigt mycket tid på att förbereda mig. Mm. Så att då kan jag vara, och sen en del är ju rätt så kända personer.
Ja.
Så Alexander Bard var nog den jag var mest nervös för. Dels för... just då pågick det drev, om man kan säga, mot honom eller omkring honom. Han är duktig på att skapa dem själv.
Ja.
Men sen också så otroligt snabb i skallen är han. Och hans böcker är fenomenalt svårtillgängliga. Så att jag liksom, där var jag riktigt nervös. Men det gick väldigt bra. Så det var kul.
Ja, precis. Nej, men jag frågar bara för att jag själv märker ju att jag blir lite nervös inför de här samtalen. Men jag tänker att det känns som en bra nervositet. Det känns som att jag ändå blir fokuserad och här och nu och det pirrar lite i magen. Så här, men det brukar ju gå över efter ett tag.
Ja, nej, men jag tror att det är hälsosamt. Om man vill göra en bra produkt så ska man bli lite nervös.
Mm. Liksom. Ja, men så tänker jag också, absolut. Ja, nej, men superkul. Det finns ju jättemycket att prata om. Och jag vet ju att ditt senaste år har varit säkert omtumlande. För de som inte har följt dig så har ju du byggt upp paradiset. Jag tänker att du ska få berätta själv, men det var ju en butik med otroligt fina varor, otroligt fint tänk kring kvalitet.
Fyra butiker till och med.
Ja, precis. Det expanderade ut till en kedja. Ja, exakt. Men jag tänker att vi kanske ska börja där. Mm. Och du får jättegärna gå tillbaka till, kanske från början, fröet till paradiset. Mm. Och sen guida oss igenom resan, några milstolpar längs vägen och självklart också vad som har hänt det senaste året. Mm. Och det får bli en, liksom en dialog.
Men absolut.
Det tycker jag är otroligt spännande, hur hela den resan och även hur du relaterar till det som har hänt sist då. Men börja gärna med, liksom, vad kom fröet till paradiset? Och jag bara ska skjuta in där, för vad du har gjort egentligen är ju att du har gått och utmanat dagligvaruhandeln. På vissa plan. Eller du har försökt. Eller du har slagit in där. Och jag skrev faktiskt när jag gick på Handels en uppsats om liksom etablerings. Utifrån Porters modell. Hur man skulle kunna etablera sig där. Och det är ju en bransch som är nästan som ett monopol. Det finns, du sa det innan, det är väldigt svårt att hitta bra butikslägen, de är redan tagna. Och dessutom så att bygga upp en logistikapparat kring färskvaror är väldigt, väldigt svårt. Mm. Så, men du bestämde dig ändå för att ge dig in där. Så hur såg det fröet ut då?
Absolut. Och jag brukar börja med att förklara vad jag är för typ av entreprenör. Mm. Att jag är en frustrationsentreprenör.
Ja.
För det finns många olika typer. Det finns de som sitter och analyserar, om man skulle vara lite raljerande nu mot McKinsey-entreprenörer, som du är McKinsey-konsult i botten. Mm. Och där finns det mer ofta man är kalkylerande. Man tittar på var kan jag tjäna mest pengar? Var finns liksom the opportunity? Mm. Det är inte jag.
Nej.
Utan jag går ju istället på det här hållet. Och det är inte du heller, ska man säga, kanske. Men bara för att vara tydlig. Mm. Men att jag går igång när jag ser en utmaning, ett problem som påverkar mig, som påverkar andra och som jag känner det här är inte okej. Okay. Mm. Och då var det ju, jag hade 2014 så hade jag fått mitt andra barn. Jag hade ett bolag, Proactive Health Partners, som var en digital företagshälsovård som jag startade efter Feelgood för att jag tyckte den branschen var så dålig. Och det var ett bolag som jag hade skött. Vi höll en liten lönsamhet, låg väldigt i framkant. Och började precis liksom verkligen ta av och hade byggt digitala tjänster som blev jättebra. Och precis då när liksom jag har lagt 5 år på det så kommer den här känslan att jag var och handlade på ICA i ICA Maxi som ligger då på Kungsholmen där vi bodde. Och jag känner varje gång jag är där och handlar blir jag mer och mer irriterad över hur jag ser ju hur handlaren tvinga mig att köpa produkter som jag inte vill eftersom jag har byggt upp Lidl en gång i tiden i Norge. Så jag är ganska duktig på dagligvaruhandel.
Mm.
Men hade bestämt mig att jag ska aldrig mer jobba med dagligvaror för det är en smutsig bransch. Mycket, mycket fulare än vad folk tror. Och varje gång jag gick och handlade på ICA så blev jag mer och mer irriterad. Och till slut så kände jag bara, nej men det här går inte. Jag kan inte gå här och vara förbaskad. Jag vet ju hur man skulle göra det här bättre. Jag var väldigt inspirerad av Whole Foods och andra amerikanska matvarukedjor som gjorde saker väldigt bra. Men jag visste också att det här är ett fullständigt kamikaze-projekt jag ser in i. Jag har inte pengarna, det kommer att med största sannolikhet gå åt pipan. Mm. Och ändå så går jag och driver igenom det här. Och då kan jag bli förbannad på mig själv att jag gör sånt, men jag kan inte stoppa det liksom. Så det började med att jag jobbade med en affärsplan i kanske ett halvår och sen presenterade jag den för några personer och fick väldigt positiv respons och jag fick in de första miljonerna på liksom löfte om jag skulle lyckas få in hela finansieringen. Jag behövde 25 miljoner för att öppna första butiken. Så skulle de gå in. Så ett år ungefär efter att jag höll på och planerat så hade jag pengarna och jag fick ett kontrakt på en lokal på Söder som var mycket större än vad jag hade tänkt. Men samtidigt rätt och bestämde mig för att, men fuck it, jag kör. Så att, så på den vägen var det. Det var redan från början, det var ont i magen, ångest, men samtidigt liksom härligt.
Mm.
Väldigt märklig kombination. Och då, den killen jag skulle starta det med, hoppade av när vi skulle signa, när det blev på riktigt. Så det var lite jobbigt. Och sen så lyckades jag då få med den andra personen i Sverige som jag visste finns två personer som jag kan göra det här med. Och den andra var Henrik Strinning som du har jobbat med på McKinsey tidigare. Som kompletterade mig på många sätt. Och efter en lång tid av övertalan så hoppade han på. Sen jobbade vi som små gnuer i kanske 9 månader med att fylla, bygga hela sortimentet och optimera tills vi öppnade andra juni tror jag var den 2015.
Mm.
Och det var en mäktig känsla, för du vet, det är som att du bygger din fysiska, din dröm bygger du fysiskt. Och sen, jag minns så tydligt natten innan vi öppnade, då var jag själv kvar, satt där vid 3 på morgonen och bara, det här är ju liksom, det här är min dröm.
Mm.
Och sen släppte vi in folk dagen efter. Och responsen blev fantastisk. Folk älskade den. Det blev liksom svenska Whole Foods. Kom rätt snabbt som stämpel på det.
Mm.
Och det var fantastiskt. Sen började alla utmaningar och problem och så vidare. Men det är en känsla som jag aldrig kommer att glömma. Det är som att få barn. Fast på ett lite annat sätt. Men väldigt underbart.
Mm. Och 2015.
Yes.
Mm. Sen så är det ju, det är starten på det här. Och jag tänker att vi ska komma tillbaka till drivkraft. Mm. Jag tycker det var intressant det du sa om att du är frustrationsdriven entreprenör. Mm. Men det kan vi komma tillbaka till. Mm. Men guida oss vidare då. Så ni drar igång det här, det blir ett intresse. Ni får uppmärksamhet i svenska Whole Foods. Hur blir näst? För det är ju en fas i skapandet.
Yes.
Och att driva är ju en annan fas som ni kommer in i.
Och det som vi märkte väldigt snabbt, det är ju att svenska dagligvarumarknaden är skapad för kedjeaktörer med 100-tals butiker.
Mm.
Det fanns inte affärssystem för små butiker. Det fanns inte liksom, vi fick bygga all infrastruktur själva i princip. Vi hade 140-150 leverantörer, så bara att få ihop en beställningskedja från det här var liksom enormt utmanande. Personalen hämtade vi till stor del från Coop på den tiden, vilket visade sig vara ett ganska fatalt misstag.
Mm.
De har inte alls samma affärskänsla som personer som kommer från ICA eller vinstdrivande butiker. Så det kostade oss otroligt mycket pengar i att vi fick inte liksom effektivitet på personalen så. Så det var väldigt mycket utmaningar, men samtidigt så vi såg, det var till stor del folk handlade rätt genom sortimentet, de uppskattade det verkligen. Och vi insåg, styrelsen bestämde sig, men det här är bra, vi behöver fler butiker.
Just det.
Och i min ursprungliga plan, där hade jag en butik som bas, bygga liksom varumärket och sen näthandel på det. Men det var för tidigt och för svårt och Mathem blödde blödde väldigt mycket, så det var inte så attraktivt för investerare att gå in i. Så då sa styrelsen att nej, men vi ska bygga fler butiker.
Mm.
Då öppnade vi vår andra året efter, så det var ju väldigt intensivt.
Mm. Fick ni ta in mer kapital?
Absolut. Mm. Och det här var ju också grejen att pengarna försvann ju i rasande tempo.
Mm.
För det är en butik tar mellan 3 och 7 år enligt liksom ICA-standard att få kassaflödespositiv eller lönsam. Och så de första åren är ett blödande liksom hål. Och öppnar du då en till butik så dubblerar du det här. Och samtidigt så finns det en oerhörd tjusning för mig som kreatör och entreprenör att få bygga nytt. Det är väldigt kul.
Mm.
Så det blev lite så att både Henrik och jag tyckte det var kul. Och så vi la ju väldigt mycket kraft på de här nya butikerna. Och hade man med facit i hand stannat, byggt första butiken, optimerat. Kanske de 4 första 5 åren.
Ja.
Och sen gått vidare. Mm. Hade det varit en helt annan saga. Men så vi öppnade en butik per år. Vi öppnade inne på Regeringsgatan. En av världens första pop-up stores. som vi hade ett kontrakt på 1,5 år, men vi räknade kallt med att det skulle fortsätta, vilket det också gjorde.
Yeah.
Så det var en bra investering. Den blev faktiskt lönsam rätt snabbt, den butiken. Sen öppnade vi Sickla året efter, och sista året, eller fjärde året, öppnade vi i Täby centrum. Så det jag sysslade med till väldigt stor del var att jaga kapital till nästa projekt och finansiera de gamla som ändå inte var lönsamma. Så det var en ständig resa efter att få in stålar.
Ja, och i den vevan så antar jag att du tappar kontroll, mer och mer kontroll.
Ja.
Jag hade du behöver spä ut dig själv.
Ja, jag hade ju inte så mycket pengar. Allt jag hade stoppade jag in. Jag är belånad upp till taknocken. Men ändå, så det är så pass stora mängder kapital. Så att jag, mot slutet så var jag ju en klar minoritetsposition. Och tappade kontrollen över vad som ska göras. Och där någonstans börjar man ju vakna upp och inse att fasen, det här kan bli rätt obehagligt. Eftersom jag inte kontrollerar utvecklingen. Samtidigt så var det så pass tydligt att det var mitt varumärke. Eller att jag symboliserade, liksom stod för varumärket. Så stora ändringar kunde man inte göra. Men jag kände att det var ingen bekväm position att vara i. Så att jag lärde mig fenomenalt mycket av den här resan. Och covid kom ju då och slog till. Vi bestämde mot i slutet av 2020, början av 2019 bestämde vi att vi ska inte öppna fler butiker. Och vi ska avveckla om de inte ser ut att bli lönsamma. Så Sickla och Täby stängde vi.
Mm.
Vilket tog väldigt mycket kraft och energi och så vidare. Men det var rätt beslut. Men Maria Torget på Södermalm och NK tuffade på och gick och verkligen åt rätt håll. Så hade vi vår sista finansiering som blev klubbad den 10 mars 2019. 2020, förlåt. Och den 12 slog liksom covid till mot börserna, så att då kunde vi inte få in de 14 miljoner som vi hade klubbat. Och då
så gick nära, vi alltså, det var på...
Det var några dagar som det handlade om. Sett i backspegeln, tråkigt som fasen för att vi var tvungna att stänga de sista butikerna. Men det gav också en möjlighet att reflektera, inse vad har jag gjort bra, vad har jag gjort dåligt.
Mm.
Och sen lyckades jag efter en hård fight få köpa tillbaka varumärket från konkursboet. Men jag fick låna pengar av min mamma. Jag hade inga pengar kvar. Och så kunde jag liksom i alla fall styra mitt öde på ett annat sätt.
Ja. Ja, vilken,
det är en resa.
Eftersom jag också driver verksamheter så jag bara tänker hur otroligt intensivt det måste ha varit.
Ja.
Och du går in med liksom själ och hjärta och passion. Och sen så händer det som händer. Men jag är jättenyfiken på det här med liksom din bakgrund och din drivkraft.
Mm.
Men innan vi kommer dit då, det här året som har gått nu. För nu vi sitter ju här och spelar in det här. Jag vet inte när vi kommer lansera podden, just det här poddavsnittet. Men vi är ju ganska exakt ett år.
Ja, det är faktiskt...
Jag vet inte om du tänkt på det.
Nej, men jag tänkte inte på det.
Det är nästan på dagen. Ja, alltså. Så... Det är om 3 dagar.
Ja, så är det.
Så är det den 12 mars.
Ja.
Så om du berättar lite grann, guida oss igenom det här året. För det du är med om där, att vara med i ett bolag som går i konkurs. Hur upplevde du det då och hur upplever du nu med lite distans? Och vad finns det för lärande och hur har du relaterat till det?
Då var det fruktansvärt. Det var pinsamt, hemskt, jobbigt, alla negativa saker du kan tänka dig. Men det fanns en liksom känsla också av fan vad skönt att det är över. Mm. Liksom lite så, för att det var en tuff resa. Och jag grät när jag åkte hem från Södermalmsbutiken faktiskt. Det var sorg verkligen att känna att den så fina butiken skulle behöva stänga. Men... Jag är en sån person som... Jag tillåter mig själv att liksom, jag får gråta och vara ledsen en dag kanske.
Mm.
Och sen gäller det att bara säga, men okej. Jag säger alltid till mina barn, liksom, se inte problem, se möjligheter. Mm. Och så börjar jag tänka, hur kan jag göra det här nu till en möjlighet? Vad kan jag lära mig av det här?
Mm.
Och sen började liksom ett stort skissande på olika idéer och... Men ofta var det också så här, men ska jag ringa Lidl i Tyskland och se om jag kan få bygga upp den amerikanska verksamheten? Bara du vet, det trygga valet, få riktiga pengar. Och, men känner, nej, men det, jag kan inte det. Det går inte. Det går emot allt jag står för.
Mm.
Så jag började rätt snabbt cirkla in att den här gången så måste det vara fokus på någonting som kan bli lönsamt. Använda allt det jag har gjort med Paradiset. Och näthandel på grund av covid kommer att vara vägen framåt. Det kommer fortfarande vara jättetufft. Mm. Men på nätet så är det i alla fall inte den fysiska location som styr. Utan det är varumärkets styrka som kommer att styra.
Mm.
Och de månaderna som gick, de första månaderna så lyckades jag få med mig min närmsta person Joe Kennedy som hade tagit över efter Henrik, kan man säga. Henrik lämnade efter 3 år ungefär på Paradiset. Joe kommer från Whole Foods i Kanada. Oerhört smart och driven och duktig och passionerad person.
Mm.
Och han var med på att vi skulle jobba ihop. Och sen gradvis formulerade vi idén och lyckades få ihop ett team som var... Det är det bästa teamet jag någonsin har jobbat med. Experter verkligen, seniora personer. Och alla... medvetna om att ja, men det här kommer att vara ett hårt jobb, men där vi ska verkligen försöka skapa någonting som, för att fortsätta resan och förbättra folkhälsan och planethälsan. Och det känns väldigt bra. Samtidigt så har jag många, många nätter när jag liksom lägger sig, men varför Johannes? Varför kan du inte bara fokusera på någonting som är enkelt, som du tjänar pengar på och liksom, ja. Men det går emot varenda fiber i kroppen som jag har. Jag måste göra det som jag känner är rätt.
Men det är kanske därför också du får med dig den typen av personer. Ja. För det är klart, även de tar ju en personlig risk på något sätt. Även om kanske inte lika stor. Men det är någonting som gör att de dras till din vision eller till dig. Eller ni skapar något ihop i och för sig. Men det är du som är startgnistan i det. Vad tror du det är som gör att du har uppenbarligen förmågan att samla ihop den här gruppen i den situationen?
Jag tror att det är att jag är så övertygad om visionen av att det går. Alla kan göra bättre. Och att maten är en så central komponent. Och att det är väldigt roligt och lustfyllt att göra den här skillnaden. Man märker liksom, det är underbara med dagligvaruhandel att du gör det on stage varje dag. Du ser, du får resultat varje dag. Och att få vara med och bygga det här, det finns varumärket Paradiset har blivit väldigt, väldigt starkt och har en väldigt högt förtroendekapital. Och jag tror att folk, de här personerna som har kommit med har blivit lite smittade av det här känslan, men också har ett väldigt starkt eget etiskt driv och känsla. Och när de känner att han blev av med alla sina stålar, han ger inte upp utan fortsätter. Det finns något väldigt smittande i det, tror jag.
Ja.
Antingen avfärdar man mig som en idiot, vilket är helt fint. Eller så känner man, ja men kan han, då kan nog jag också.
Mm. Och sen så finns det ju men ett par saker. Det ena är ju att det finns ju otal exempel på oerhört framgångsrika entreprenörer som har haft ett antal upplevelser innan som de behövt ha för att kunna bli framgångsrika.
Ja.
Det är ungefär som jag har skrivit böcker. Man skriver första kapitlet så bara, fan det här flyger inte. Jag får delete liksom. Mm. Och det måste jag göra ett antal gånger för att kunna skriva det kapitlet som är så bra som det kan bli.
Ja.
Och det andra tänker jag är det du beskriver är ju att hela du utstrålar ju en övertygelse som kommer från, du säger det själv, liksom, inte de här yttre faktorerna utan att verkligen vilja göra skillnad. Mm. Och det finns ett väldigt tydligt syfte som jag upplever det.
Mm.
Och det tänker jag när syftet blir tydligt och visionen blir tydlig och det överlappar med andra människors syften. Det är ju då man kan få den här, boom, den här otroliga energin.
Ja.
Och det är då folk fattar beslut på ett annat sätt än bara deras rationella hjärna kanske skulle göra.
Mm.
För att det kommer inifrån. Och det är ju superhäftigt.
Ja, nej, men jag tror att du har rätt i det. Och det fina nu är ju med tanke på covid, med tanke på klimatkrisen, så är det liksom, det är många converging trends som finns just nu som talar för att vi ska kunna lyckas bättre den här gången.
Mm.
Men jag är också en slow learner på det sättet att jag ligger och marinerar. Jag tänker jättemycket och men jag behöver få smällar. Mm. Jag går igång på att få stryk.
Mm.
För då blir jag blir bättre.
Mm.
Och, så att det var nog skrivet i böckerna. Det finns ju vissa som lyckas med sitt första venture och är ultraanalytiska och fantastiska. Jag är inte en sån person.
Nej.
Jag behöver få rejält med stryk och lära mig och ställa mig upp igen och köra en gång till. Och det är någonting, ja, det är lite härligt med det.
Men jag tror att jag är superintresserad av liksom vuxenutveckling. Alltså hur utvecklas vi som vuxna? Mm. Och när man sätter sig in i det, kanske både i mitt eget liv men också i teorin kring det, så handlar det väldigt mycket om att ju mer komplexitet jag behöver hantera, desto snabbare växer jag på något sätt. Och om jag inte har någon komplexitet i mitt liv, då är ju allt väldigt enkelt. Och jag behöver aldrig egentligen stretcha mig själv. Jag behöver aldrig tänka, vänta nu, det här funkade inte. För att det är så pass enkelt så det kommer funka.
Mm.
Och komplexiteten gör ju att jag måste hålla multipla perspektiv samtidigt. Jag måste när du fattar ett beslut måste du tänka att okej, så här blir det på kort sikt, det här är mellanlång och det här är lång sikt. Till exempel. Eller så här blir det för den intressenten och den här, du vet, den här intressenten drabbas så och den. Det är multipla perspektiv hela tiden. Och när man utsätts för det under väldigt lång tid, som jag tror du har gjort i flera av dina uppdrag, då händer ju någonting med en. Och det är min fråga nu, liksom, om du skulle jämföra dig själv idag jämfört med Johannes, jag vet inte. Vi kan gå tillbaks till när du skapade paradiset, eller ännu längre tillbaka, men låt oss säga 5-10 år. Om du tänker på dig själv i rollen som ledare, vad har hänt? Hur, om det nu är så, är du annorlunda idag jämfört med, säg, 10 år sedan?
Jag är nog, det låter konstigt, jag skulle nog säga att jag är en sämre ledare idag än vad jag var för, om vi säger på feelgood-tiden.
Mm.
För då tog jag väldigt mycket stolthet i att det var mitt första riktigt stora, jag hade 600 anställda och liksom ett förlustbolag som jag skulle vända och verkligen gick all in för det. Då var jag en bra ledare. Men när man har gjort det och vi lyckades tillsammans vända det bolaget, men det kostar så otroligt mycket kraft.
Mm.
Så jag känner att liksom, jag är inte intresserad av att vara en bra ledare längre. Jag har insett att jag är en väldigt bra starter från vitt papper till att få någonting att hända. Ungefär där vi befinner oss nu i nya paradiset.
Mm.
Jag har byggt upp en produkt, den funkar, eller en tjänst, ett erbjudande. Så fort det är kapitaliserat, eller liksom att det börjar kan gå självt, då ska inte jag vara kvar. Alltså då ska inte jag vara ledare, jag ska vara kvar i bolaget. Ja. Men jag ska inte managera personal, jag ska inte hålla på med operations. Så, utan jag ska göra det som jag är duktig på, innovera, utveckla varumärket, varför känslan i bolaget. Mm. Det är det jag ska pyssla med. Mm. Så jag har blivit en sämre ledare.
Mm.
Men jag har lärt känna mig själv väldigt mycket bättre. Är tryggare i mig själv. Jag kan vara öppen med mina styrkor och mina svagheter.
Mm.
Och på ett sätt och vis, så det gör mig till en bättre entreprenör.
Mm.
Det gör mig till en bättre coach.
Mm.
Men jag har ju noll, och jag har noll prestige.
Mm.
Så det är plus och minus.
Det är plus och minus. Mm. Och jag tänker, det beror också på vad man lägger i ordet ledare. För det du beskriver från Feelgood kanske är lite mer hands-on ledarskapet.
Absolut.
Sen kan jag tycka att gå först som du gör. Att kunna också veta att det är här jag är bäst på att ta hjälp. Mm. Och noll prestige. Allt det där är ju också ledaregenskaper. Mm. Fast det är på ett annat plan kanske.
Ja.
Mm.
Och det jag har insett verkligen genom alla misstagen som jag har gjort, det är teamet.
Mm.
Teamet spöar allt, alla dagar i veckan. Och att kunna redan från början hitta sin efterträdare, om man säger som vd-funktionen, vill man gärna ha från början. Det är guld värt, verkligen. Och just att ha det här människor som är så briljanta på sina respektive områden, så att det är en njutning att sitta och prata och lära sig varje dag. Det som är det härliga med företagen, att man ska ju lära sig varje dag.
Mm. Ja, absolut. Det tar aldrig slut. Jag tänker att vi ska komma tillbaka lite kring hur du ser paradiset nu och framåt om en stund. Men låt oss backa tillbaka lite. För det är ju uppenbarligen att du har en enorm drivkraft i dig. Att både att göra skillnad, men kanske också bara när något är svårt. Då, det verkar ju som att då ger det dig kraft och energi.
Ja.
Backa tillbaka, liksom, kanske hela vägen tillbaka till barndomen. Mm. Vad är det som du tror har... Finns det saker som har format dig till... Det finns ju saker som har format oss alla, men finns det specifika... Finns det något i din bakgrund som du känner att ja, men det här har ju bidragit till att jag blir en sån där frustrationsentreprenör, eller att jag hittar den styrkan att starta upp grejer, eller att gå emot strömmen, eller vad kommer det ifrån?
Jag tror det är ett par saker. Det ena är att jag är enäggstvilling. Mm. Så från start har man med sig en person som man blir jämförd med eller jämför sig med.
Mm.
Min bror Martin är 6 minuter äldre än jag. Så att vi är liksom väldigt tajta. Men man jämförs hela tiden. Och det ena är att man blir också två varianter. Jag är mer åt det liksom... yin och yang liksom. Så han har varit det liksom manliga, han ville köra militärspåret och liksom bygga motorcyklar och thai-boxning och spela trummor. Jag spelade tvärflöjt, hade fåglar, tycker om form och färg och liksom, så verkligen kvinnligt manligt på det sättet.
Mm.
Men framförallt så tror jag att jag har alltid jämfört mig med honom och har, i och med att man blir jämfört med andra, så säger det som, jag ska vara bättre. Eller jag, liksom, den här drivkraften tror jag kommer mycket därifrån. För mina föräldrar har absolut inte pushat.
Nej.
Utan, så det blir hela tiden en konkurrens. Ofrivilligt. Så det skapar någonting. Sen tror jag, min son har just fått en ADHD-diagnos. Och hade jag blivit testad själv när jag var liten, så hade jag nog slagit rätt hårt på den skalan. Jag har väldig energi och blir frustrerad av att inte göra saker.
Mm.
Så det finns nog en kombination av både genetik och epigenetik här i sammanhanget. Liksom. Mm.
När i ditt liv kom du först i kontakt med den här drivkraften att liksom skapa något nytt som inte finns eller gå emot etablissemanget? Kan du känna igen det tidigt i livet någonstans?
Att skapa något nytt, det känner jag igen tidigt. Jag satte upp mitt första, fattade jag inte då, men första lilla liksom business, det var när jag började, jag och en kompis var 10 år och köpte Commodore 64 som det hette, och VIC 64 på gula tidningen, för att jag ville ha dataspelen. Så insåg jag att om jag köpte dem och sen så sålde jag ut dem i delar, då gjorde jag en liten förtjänst så att jag kunde plocka på mig spelen.
Ja,
så där körde jag något år liksom, och gjorde ganska fin liksom business på det. Men det var inte den här utmaningen, utan när det kom att jag bestämde mig för att nu jäklar liksom den här frustrationsgrejen.
Mm.
Den kom faktiskt efter Feel Good, så blev jag rekryterad av gamla näringslivsministern Björn Rosengren till ett bolag som han och två andra herrar hade startat som ett aktiv arbetsmedicin. Där jag var vd i 7 månader. Så det är min kortaste anställning. Men den tog slut på grund av att jag upptäckte att det här var inte ett speciellt kosher bolag. Det var väldigt mycket som skedde på sätt som inte jag, som går väldigt mycket emot min etik och affärsetik generellt sett.
Ja.
Och när jag påtalade det så blev jag högst obekväm och fick gå dagen efter i princip. Och blev hotad och blev svartlistad. Och det var så mycket smuts. Och då kände jag, nej men nu räcker det. Nu ska jag aldrig jobba med så här som jag kallar för prestigegubbar, utan nu ska jag välja mina egna styrelser, starta mina egna bolag. Så det var starten att verkligen göra skillnad. Jag hade nog tänkt att jag skulle vara kvar. Jag var ju börsens yngsta vd när jag var på Feel Good.
Mm.
Jag tänkte, men det här är perfekt. Jag kan fortsätta att göra så här vd-karriär. Ja. Liksom. Så det var ju lite drömmen om man hade jobbat som strategikonsult. Och, men kände jag, nej, det här är inte för mig. För då är jag fortfarande bara ett verktyg för styrelsen.
Mm.
Om styrelsen inte har samma åsikt som jag, nej, men då ryker jag.
Mm. Precis. Och det du beskriver nu handlar ju om, och jag tänker poddens tema är ju stigfinnare, att man liksom hittar sin egen väg. Och var det en sån punkt, du beskriver ju nästan lite så att okej, nu måste jag hitta min egen väg.
Ja.
Hur var din känsla kring det? Fanns det liksom mycket rädsla? Fanns det mycket passion? Fanns den här kraften inifrån att ja, men nu är det är det här jag gör? Eller hur var det den tiden när du liksom vägde, okej, vd-karriär å ena sidan, kasta sig ut och bara prova någonting som jag inte har någon aning om hur det kommer gå?
Grunden var att jag blev så oerhört kränkt av Rosengrens beteende. Det var så fruktansvärt smutsigt och fult. Och så det var ju liksom att först var jag rasande i liksom, ja, de här 24 timmarna ungefär. Och kände mig sen var jag liksom besviken och ledsen och bara kände, vad fasen är det här för någonting? Men sen insåg jag också att jag lyckades ju få ett års karantän. Han försökte ju lura av mig att jag inte skulle få några pengar alls. Och det kunde jag tänka, ja, men nu ska jag använda det här faktiskt för att bygga en grund för att ta mig framåt. Mm. Det är klart att det var läskigt, men där någonstans började också den här kittlande känslan komma. Tänk om jag kan vara entreprenör och bygga någonting. Mm. Så det var en kombination av ganska mycket rädsla, men sen också det här spännande att få prova nytt och sen en klar övertro på mig själv. Jag skrev dagbok, jag skrev att när jag liksom hade börjat lansera Proactive, om vi skulle omsätta 100 miljoner efter 3 år. Och såna här idiotiska mål som var helt tagna ur luften. Så att jag var ju väldigt naiv. Det kan man lugnt säga.
Och samtidigt så kanske det bidrog till att du faktiskt gjorde det.
Absolut. Ja. Absolut. Hade jag vetat vilken tuff resa det var så hade jag nog gjort något betydligt enklare.
Ja precis. Spännande. Vad är det för... Om du liksom, nu har du gjort entreprenörsresan i tre olika... Det här är tredje vändan kan man säga. Och du har haft olika typer av roller och du har, du vet, levt livet och blivit pappa 3 gånger, va? Vad är det, hur skulle du beskriva din inre kompass? Jag vet inte om du har ord på det, men hur ser du dina grundläggande värderingar? Till exempel ditt grundläggande syfte. Har du satt ord på det? För det är uppenbarligen att du har en slags inre kompass. Ja, absolut. Väldigt tydligt.
Nej, men det handlar om att kunna hjälpa andra att må bättre. Mm. Den är väldigt stark. Och att jag vill lämna det här jordelivet och känna att jag har bidragit till... Jag gillar den här seventh generation-tanken. Att det jag gör nu ska ha en positiv påverkan för många generationer fram. Och annars så kan jag ju tycka att den här tiden vi har på jorden är så pass kort. Och att inte förvalta den och göra det bästa man kan är ju ett magnifikt resursslöseri. Liksom. Mm. Orden, det handlar om att göra gott, att göra det bästa jag kan och sen att ha roligt. Så att de tre sakerna sitter ihop och ger ofta varandra, kan jag tycka. Sen har jag nog insett att det kommer inte att göra mig till en speciellt rik person ekonomiskt, men däremot väldigt rik kunskapsmässigt, vänskapsmässigt och liksom här inne. Så att jag känner mig nöjd med det valet.
Ja, jag tycker det du säger nu är viktigt. Det här med vad är egentligen rikedom? Alltså vad ska man med massa pengar till om man inte är en person som man själv trivs med och får utlopp för sina innersta
drivkrafter? Det finns ett bra citat som jag läste en gång som är så att... Det är inte den som har mest som är rikast, utan den som behöver minst.
Ja.
Och det tycker jag liksom säger väldigt mycket.
Ja, verkligen. Verkligen.
Så.
Tack. Det här med kompassen då. När känner du att... Jag menar, om vi tittar på det sista året. Du måste ju ha hämtat mycket kraft i din egen kompass. Och det tänker jag att... Den har ju kanske inte alla människor klar för sig när man är med om något tufft. Liksom. Men när du valde att gå vidare och på det sättet du har gjort, var hämtade du kraften? Var det inifrån, utifrån, människor omkring dig? Vad hjälpte dig att liksom så snabbt hitta energin igen.
Mycket inifrån. Sen har jag en stor sån här stöd som jag får energi från. Det är faktiskt en podcast, hur konstigt den låter, som heter How I Built This med Guy Raz. Det är en av USAs största entreprenörspoddar där han intervjuar olika företagsledare. Och det genomgående temat är ju att de har varit med om, liksom, startar ett bolag så har du i 99% av fallen varit med om ganska jobbiga perioder och hur de tar sig ur det.
Just det.
Och det här har gett mig, liksom, när det har varit som jobbigast, liksom, vissa somrar har jag gått och lyssnat på ett avsnitt om dagen och bara liksom känt en delaktighet med de här människorna. Liksom. Så det har gett mycket, mycket kraft. Men sen är det nog bara, det här är ju, det jag gör handlar ju om saker som är väldigt stärkande för mig själv. Att ge mig själv väldigt god, näringstät, riktig mat. Mm. Gör att hela mitt system blir bättre. Jag producerar mer serotonin, dopamin, som feel good hormoner kan man säga. Så att jag skapar grunden för en ökad kreativitet. Träningen som kommer på det minskar stressnivåerna i kroppen. Också frisläpper liksom mycket endorfiner och sånt där. Så att jag tror att genom att leva som jag lär sätter jag upp grunden för att bygga en kreativ process, en kreativ bas som kan skapa väldigt mycket bra grejer.
Mm. Absolut, och du lyckades ju göra det. För jag tänker att när man är med om en motgång, men det finns ju två sätt att relatera till det, två ytterligheter. Det ena är ju, ja, man måste ju ha en period att liksom sörja och bearbeta. Men att sen kunna söka lärdomar och titta framåt. Mm. Och det andra är ju förstås en väldigt negativ spiral. Där man ifrågasätter säkert sig själv ändå, men man fastnar i ifrågasättandet. Och man kommer liksom inte vidare. Utan du lyckas komma tillbaka till liksom hjälpsamma practices.
Ja, fördelen är jag är 47 nu. Mm. Och jag har på efter feelgood-tiden var jag, som brukar säga, vidbränd men inte utbränd. Men liksom riktigt, riktigt nära kanten. Mm. Jag hade slutat träna, sov jättedåligt, drack mycket alkohol. Mm. Liksom, det var work hard, play hard, verkligen så. Och det var otroligt skadligt för mig som person. Och genom alla tuffa perioder så har jag lärt mig att ju noggrannare jag sköter min kost och min träning och min sömn, ju mer tålig blir jag, mer resilient blir jag mot motgångar. Och varje motgång i sig lär jag mig väldigt mycket ifrån. Så att kan jag liksom, och nu har jag varit med om väldigt många motgångar, så att jag börjar ju någonstans bygga upp en bra basplatta där. Och så har man fått klart för sig att det hjälper inte att sitta och dricka whisky och tycka synd om sig själv på kvällen. Vilket är väldigt lätt att göra. Mm. Och jag kan full respekt för att man gör det om man inte har förstått vilken negativ spiral man bygger upp då. Så det spåret skulle man kunna välja, men det har jag sett att det funkar inte. Det går absolut inte för mig. Och då, ja, då blir det ganska lätt att ta sig ur och liksom studsa framåt.
Mm. Mm. Du kan ju så otroligt mycket om hälsa och hur det hänger ihop, vår livsstil hänger ihop med hur vi mår och hur vi presterar och hur vi upplever livet. Det kanske är svårt att välja någonting, men finns det någon sån här extra stor aha-upplevelse som du varit med om? Så här, aha, om jag gör så här så blir det så här, och det är ju något mycket bättre. Alltså, eller har det där, är det mer en inkrementell resa?
Ja, det är nog mer inkrementellt, men vissa saker har varit väldigt, alltså när jag började med att köra periodisk fasta till exempel, att inte äta förrän liksom vid 12 och inse hur oerhört vilsamt det var för kroppen. Mm. Det var någon stor grej. Mm. Ja, tidigare trodde jag att man skulle käka liksom var tredje timme och maxa protein och liksom, det var det viktiga. Liksom.
Ja.
Och bara estetiskt titta på vad bygger mycket muskler och sådana saker. Men det är inte alls bra för systemet. Liksom.
Precis, för kroppen går in i någon slags läkande, återhämtande läge när du får en lång tid mellan, en längre tid mellan måltiderna än man har normalt sett.
Ja. Mm. Och kombinerar man det med, jag kör en en lågkolhydrat paleolitisk kost skulle man kunna säga. Så att jag äter bra fetter, bra animaliskt protein och väldigt bra vegetabiliska, liksom, ja, vegetabilier helt enkelt. Mm. Och där känner jag, då får jag ett väldigt jämnt blodsocker. Mm. Jag håller mig och jag spar tid. Jag behöver inte hålla på och ställa mig och äta frukost på morgonen, utan jag kan ta hand om barnen. Och framförallt så är jag väldigt produktiv.
Mm. Mm.
Så det är kul att lära sig också så mycket om systemet. Så nu håller jag faktiskt på och pluggar till certifierad hälsocoach och kost, nutritionscoach liksom då.
Ah, vad roligt. Var någonstans?
Det är via Paleo Institute heter det, som ja. Jag tycker är väldigt, väldigt duktiga. De har också vårdutbildningar, så de är oerhört seriösa. För att jag lägger ändå så mycket tid på mitt Instagram-konto och där jag utforskar saker jag är nyfiken på.
Ja.
Då kan jag lika gärna samla utbildningspoäng på det, eftersom jag är på en sån nördig nivå. Så att...
Absolut.
Lite kul.
Absolut. Och det är ju väldigt kul att du har tid för, mitt i allt det du bygger, och att du också har tid för lärande, genuint lärande, och att du är så nyfiken.
Jag sa till min pappa som är 87 och gammal läkare att det är inte helt omöjligt att det inte blir en läkarutbildning på det här. Liksom. Vi får se.
Nej.
Inte för att jag har för avsikt att praktisera som läkare, men det är så fruktansvärt spännande hur vi pratar.
Men också att du skulle kunna göra skillnad där, för min bild är ju att det finns ganska många läkare som inte har någon aning om kost på riktigt.
Nej.
Alltså när man läser någon baskurs. Men,
nej, de har 12 timmars utbildning inom nutrition på läkarprogrammet i Sverige idag.
Egentligen. Med tanke på hur det påverkar så många tillstånd,
ja.
Så är det ju. Det är fascinerande.
Ja.
Så är det ju. Mm. Och dessutom så är väl en del av de där 12 timmarna också byggda på ganska gammal kunskap.
Absolut. Mm. Nej, det är lite skräckenjagande faktiskt. Men som tur är så kommer den här funktionsmedicinen, som är den, liksom, det området som jag tycker är mest spännande, som får fler och fler anhängare, som the medicine of why, som det kallas. Man går till grunden i faktiskt vad som orsakar sjukdom. Så det är jättespännande att det kommer en ny form av medicinsk expertis.
Väldigt, väldigt spännande. Mm. Och väldigt, väldigt nödvändigt. Jag tänker på det här. Alltså, jag skulle ju beskriva dig som en modig person. Du har ju liksom tagit risk många gånger. Ganska stor risk. Ja. Eller, jag menar, allt det var ju en stor risk. Liksom. Men många skulle kunna tycka att det är stora risker. Hur är din relation till rädsla och mod? Alltså, jag antar att det dyker upp då och då, tvivel, och det frigör oss alla. Och speciellt när man kommer med de här valsituationerna. Hur är du kompis med din rädsla? Och hur lyssnar du till den rösten, och hur relaterar du till den rösten i så fall?
Jag har blivit det mer och mer genom att... Jag sa det, jag tar av mig tröjan för att kunna visa vissa tatueringar, för det kommer att komma till de diskussionerna. Och den tatueringen som jag har på vänster arm här, det är 2 koi-fiskar. En simmar uppåt, en simmar neråt. Mm. Den ena är i mörkt och den andra är i rött, men ska egentligen vara i guld. Men eftersom den är traditionellt japansk stil så är det i rött. Men det innebär egentligen att...
De är supercoola.
Ja, det är rätt unik stil. Så det är som en vattenfärgsmålning. Och den bygger på att väldigt hårt arbete belönar sig. Så det är liksom, guldet finns när du har kämpat upp för hela vattenfallet. Men det är också att yin och yang, det hänger ihop allting. Och någonstans så har jag lärt mig, apropå det här med rädslan då, att det är naturligt att vara rädd.
Mm.
Det kommer att komma. Det är sunt att vara rädd.
Mm.
Men om jag låter rädslan paralysera mig, så har jag, då är det game over.
Mm.
Och den här tatueringen gjorde jag i början av 2019. För sommaren 2018 hade vi också en sån här nära döden upplevelse med paradiset. Mm. Där 2 stora, en crowdfunding, vår andra crowdfunding och en större investering skulle komma och gå in. Och det var liksom, allting så bra ut. Den första crowdfundingen var fenomenal. Båda de här 2 kraschade med några dagars mellanrum precis innan midsommar 2019. Eller 2018 var det faktiskt, förlåt. Och då hade jag 10 dagar på mig efter midsommar att få in 10 miljoner.
Mitt i semestrarna.
Mitt i semestrarna.
Ja.
Och alla investerade liksom i borta. Och då hade jag panik, verkligen. Mm. Riktig panik. Jag var inte alls redo för att det här skulle sluta, det här äventyret. Och vi, hela familjen, hade åkt ner till Portugal till min svärfar som hyrde ett hus där. Så att jag var dessutom med familjen och gå med den här ångest upp till öronsnibbarna liksom. Som jag inte kan ta ut på min familj naturligtvis.
Nej.
Men då lyckades jag genom att ringa hela mitt nätverk. Prata, dels för att dela ut ångesten lite grann med några av dem som klarar av det. Och sen hitta en väg. Och så lyckades jag få ett brygglån på 10 miljoner innan de här 10 dagarna var slut. Som sen konverterades till en investering.
Mm.
Så att, och då bestämde jag mig för att göra den här tatueringen. Också för att lära mig att aldrig utsätta mig för den här situationen igen. Covid var inte riktigt planerad. Så där åkte jag på det. Men det har också varit... Jag har med mig det här for life. Mm. Att hamna inte i den situationen där du blir så exponerad. Och att du mår så dåligt.
Mm.
Och framförallt... omöjliga saker kan lösa sig om du har rätt mindset.
Mm.
Och så att rädslan, det är ingen idé. Den får finnas där, den är där. Men det är bättre att försöka bli kompis med den, för att annars kommer den äta upp dig. Liksom.
Mm. Det är det som jag för min egen del tänker är mod. Att faktiskt ha rädslan och ändå agera utifrån någon slags inre kompass som går bortanför rädslan.
Mm.
Att tänka liksom att okej, det är en känsla, den finns där, den har ett budskap. Och jag är också någonting mer än det.
Mm.
Några frågor kring alltså det här med att få ihop livet. Jag är ju också pappa till barn och har olika verksamheter. Och jag kämpar ju ganska mycket med det. Hur är din strategi för att få ihop entreprenörskapet, din egen utveckling med att vara pappa till 3 barn och ha en familj?
Dels är det ju att ha ett väldigt bra team. Återigen, jag kommer tillbaka till det. Så att man inte behöver göra allting själv.
Mm.
Samtidigt så är jag ju väldigt, liksom, jag tycker det är så roligt. Så att jag vill gärna jobba med det jag gör. Men min grund är nog, eftersom jag har det här ständiga drivet i mig själv. Som nog skulle hamna på några etiketter i bokstavsdiagnoser och så vidare. Så för mig handlar det om jag får sköta min träning och att jag sköter de här träningkostsömnen, då blir jag, framförallt träningen gör att jag blir en mycket lugnare person.
Mm.
För annars kan jag bli rätt lättretlig, irriterad, kort, ganska många obehagliga adjektiv på en pappa.
Mm.
Så att för mig så är det oerhört viktigt. Har jag satt min egen, det är som en syrgasmasken på sig själv först liksom, när man flyger. Har jag fixat de grejerna, då blir jag också väldigt mycket mer effektiv. Så att jag ser till att försöka jobba med, identifiera vad som är viktigt. Vad är det jag måste få gjort idag? De sakerna försöker jag beta av. Lyckas jag med det, bra.
Mm.
Lyckas jag inte, när man då åker om till nästa dags agenda.
Mm.
Och jag tycker att jag gör ett okej jobb. Men mina barn vet ju, jag menar, de är med i mycket av det jag gör. Jag håller på att utveckla en serie kosttillskott här som jag hoppas kommer innan sommaren. Då kommer min son som vill samla pengar till sitt liksom, dataspelande. Då kommer han få hjälpa mig att packa och tjäna pengar på det sättet. Liksom. Mm. Så att de får vara en del av businessen och lära sig också vad det innebär att bygga en verksamhet och att man får 17 hugga i om man ska få saker och ting.
Mm. Hur gamla är de?
Minsta Nina är snart 5. Joar är snart 9. Och Sima är snart 12.
Mm.
Så att, ja, en fantastisk liten skara.
Mm.
Och som jag är löjligt förtjust i. Men det är också tufft, särskilt för min son då som har fått den här ADHD-diagnosen. Så det är temperatur eller humörsvängningar upp och ner. Men jag kan känna igen mig väldigt mycket i många av dem där. Så att jag kan relatera väldigt bra till det. Men det är fortfarande jobbigt för honom och för oss.
Mm. Alltså hur får du till träningen? Har du någon viss strategi? Gör du på morgonen eller när det blir läge? Eller hur? Jag tänker eftersom den är så pass viktig.
Ja, nej. Återigen, om man tittar på när... För mig så är den effektiva tiden 2 eller 3. Då har jag byggt upp så pass mycket stress i kroppen också som jag måste få ut.
Mm.
Och då är jag som lugnast när jag hämtar barnen på dagis eller något sånt här.
Ja, just det.
Rent biologiskt så får man också ut mer av träningen. Vi har den här cirkadianska rytmen. Mm. Så att liksom vi 3-4 på eftermiddagen är man som peakläge att träna. Så det funkar bra för mig. Sen försöker jag att ta så många möten som möjligt i skog. Vi bor precis vid ett naturreservat, så jag går ut i skogen och samlar kraft där som jag rör på sig så mycket som möjligt. Men jag har en PT också som jag, även om jag inte har några pengar nu, så har jag valt att investera i en timme i veckan med henne. Och sen så styr hon övriga. Jag kör 5 träningspass, tung styrka i veckan. Och så är det även en intensiv konditionsdel i det.
Ja.
Och så den styr hon, och då måste jag checka av. Och jag är väldigt tysk i min hjärna, så att har jag fått en uppgift, det funkar väldigt bra. Då liksom, jag kan inte gå och inte ha gjort den här. De 5 passen ska göras, punkt.
Mm.
Och det håller jag liksom.
Mm.
Så det är ett effektivt sätt och sköta det. Och med 5, den typen av träning, det räcker med 5 pass i veckan för mig. Och sen skogspromenader på det. Då mår jag rätt bra liksom.
Mm.
Så, och sen är det, barnen kör gymnastik. Och jag tycker det är kul, så vi brukar stå på händer och liksom. Man kan hitta mycket träningstillfällen också bara med att leka med barnen. Liksom, så.
Absolut. Absolut. Mm. Ja, men inspirerande att höra att du mitt i det här prioriterar, för jag tänker ofta så också, att det är så lätt att prioritera bort det som ger en energi när man har det väldigt intensivt och man har det tufft, men att det fundamentet är kvar, och det är nästan så att, jag vet inte om du skulle känna igen det, men att du bygger runt det liksom. Ja. Att det,
ja, men så är det, för att det är också av erfarenhet. Tidigare i livet så plockade jag bort det. Det gick åt pipsvängen. Det tog ändå flera resor med liksom, för varje år så skulle jag säga, så lägger jag väl på kanske en halvtimme träning i veckan. Men det tar ett tag innan man lär sig.
Mm.
Det är helt avgörande.
Mm. Mm. Om vi tittar lite på nuläget då, och sen kanske lite framtid. Berätta om jag vet att du har kallat det, när jag läst lite, Paradiset 2.0.
Mm.
Ja, vad innebär det och vad är skillnaden?
Skillnaden är att vi den här gången tittade, okej, vad är de stora riskerna med näthandel av mat?
Mm.
Och det är färskvaror, kylvaror och frysvaror. De kräver oerhört mycket högre logistikkostnader och distributionskostnader. Det finns ingen aktör i Sverige idag som är lönsam som har ett fullt sortiment. Och då är det ju väldigt korkat att ge sig in i den världen.
Mm.
Liksom, någonting har jag lärt mig. Tittar man då på den aktör som gör det här bäst, så är det Apotea. Som har torrvaror rätt igenom, men också hög marginal. Det är kosttillskott och det är mediciner. Men fokus på torra varor som kan skeppas som böcker. Per Svärdson byggde upp Adlibris först, och där lärde han sig väldigt mycket om logistiken och liksom hela tekniken kring det här. Och sen tog han det konceptet och förde in på apoteksvärlden och gjort det briljant.
Mm.
Och jag kommer ju från Lidl, så jag försöker kopiera sånt som ju folk gör bra.
Mm.
Det finns en amerikansk aktör som heter Thrive Market som startade 2014-2015 som jag följde tidigt. Och de har just torrvaror med mat, hälsokost och skönhetsprodukter. Och det är våran bas. Och den här, vi säljer den i ett betalt medlemskap där du får tillgång till de här produkterna till väldigt bra priser. För det såg vi också, priser är viktigt. Bra priser. Så vi började med att testa det här i olika former, skickade ut enkäter och frågeformulär till alla liksom följare vi hade i olika kanaler. Märkte att det fanns ett intresse. Sen gjorde vi en typ av crowdsourcing, så vi byggde första delen av sajten som var medlems-sign-upen. och fick in 1100 personer som signade upp sig och betalade mellan 600 och 1000 kronor för väldigt olika paket. Och det var vår startplåt. Och sen gick vi live 13 januari med sortimentet. Men även då gjorde vi så att vi hade inte köpt in en enda produkt. Utan vi sa, snälla ni, för att undvika matsvinn och för att göra det här så hållbart som möjligt, ekonomiskt också, så får ni lägga era ordrar. Vi hade hela sortimentet uppe. Så fick folk lägga sina ordrar. Och så sa vi, ni kommer att få kanske 2 veckors leveranstid på den här första ordern. Men verkligen, ni hjälper oss otroligt mycket. Och sen här hade vi då 4-5 dagar när alla ordrar hade lagts. Då visste vi att det här är det vi ska köpa. Då kunde vi ta bort några. Det var ett ganska bra sortiment redan från början. Men vissa saker köptes inte, så då kunde vi plocka bort det. Jag behövde aldrig köpa in det.
Det var ett test också.
Ja. Yes. Mm. Och det gjorde att vi då låg ute med väldigt lite kapital. Och sen har vi kunnat jobba och då korta ner. Så nu är vi ner på liksom bra leveranstider. Men vi har inte behövt slänga någonting för att vi köpte inte in något som inte behövdes.
Nej.
Så det var coolt. Ja, det var en sån här lärogrej som vi hade, som jag lärt mig av tidigare misstag. Liksom. Mm. Och målet är sen att ta det här vidare och lägga på färskvaror steg för steg. För en annan frustration är, om vi tittar på bönder som du säkert har ganska många runt omkring här, hur svårt det är för dem att få avsättning för sina produkter.
Mm.
Att försöka komma till ICA är bara glömma Coop, Lidl och så vidare. Det blir väldigt fina PR-rubriker när man säger att vi ska stötta svenska lokalproducenter och så vidare. Men det är bara bullshit.
Mm.
Du hamnar hos en info, mailboxen sen. Och sen kan du glömma att du får in dina produkter.
Mm.
Men vi vill göra det på riktigt. Men då kommer vi titta på en annan distributionsmodell. Det finns i Frankrike ett spännande koncept som heter La Rouge Qui Dit Oui. Jag kan inte franska, men det är en sorts rekoring på steroider kan man säga. Man har byggt en teknisk plattform som är väldigt bra.
Ja.
Där du kan då få alla produkterna på ett ställe, visa dem där, köpa dem. Och sen sprids det ut det här, ordrarna sprids ut back office till respektive producent. Och sen har man små träffar en gång i veckan dit producenterna kommer med sina varor, konsumenterna kommer och handlar och hämtar sina saker som är förbeställda, betalda. Så inget matsvinn, väldigt lite tidsspillan, för det handlar om ett kanske 2 timmars tidsfönster. Mm. Och du får träffas och prata med varandra, kanske smaka på någon ny korv som kommer nästa vecka.
Mm.
Och det finns så många fördelar med den modellen, där du liksom också återknyter kontakten med mat. För den har vi i princip tappat. Folk vet inte var mat kommer ifrån idag. Så jag är extremt excited över den delen.
Mm.
Och vi kommer att börja i Stockholm. Men sen att rulla ut det här nationellt. För det fina är då att vi, paradiset, tar inte en ekonomisk risk i form av logistik, hantering, distribution. Utan det får producenten sköta. Samtidigt så får producenten en mycket, mycket större andel av kakan än man skulle få till någon annan. Så ekonomiskt är det lönsamt även för producenten.
Mm.
Och kunden får göra en del av jobbet genom att åka en liten bit till den här uppsamlingsplatsen. Men får också en bonus genom att man faktiskt får träffa andra människor och producenter.
Där. Absolut. Och det där tycker jag har... Alltså det finns en stort värde i det. Visserligen känner många att vi har ingen tid, allt ska vara automatiserat, mat ska dyka upp hemma vid dörren. Men det som vi är fattiga på är ju relationer och kontakt med människor. Och kontakten med... Det här är ju ett exempel på en potentiellt sett betydelsefull kontakt. För jag får se vem som odlat maten. Och jag får prata och fråga om väder och vind och jord och liksom nya saker, hur det går. Och ja, jag tror mycket på sådana kontaktytor för att det händer någonting när människor möts. Även fast det inte förändrar ens liv så händer det någonting.
Och när du förstår att den här maten inte bara kommer i en kyldisk plopp. Utan Nej. Det här är människor som sliter dag ut och dag in.
Ja.
Med sin passion och kärlek för att fixa riktigt bra råvaror.
Mm.
Och att den sen då kanske kostar någon krona extra jämfört med vad den kostar på ICA. Kan man också motivera på det sättet. Ofta smakar det betydligt bättre dessutom. Och jag tror vi måste vända den här trenden. När vi har gått mot en lägre andel av vår disponibla inkomst som vi lägger på maten. Än vad vi någonsin har lagt tidigare.
Just det.
Och det finns en gräns för att det som händer samtidigt är att vår ohälsa ökar dramatiskt. Vi kommer få en sjukvård som i princip kommer gå i kollaps om det här fortsätter. Mm. Så att jag kommer att jobba jättemycket också, försöka engagera mig och påverka politiker för att se hur vi kan subventionera hälsosam mat istället för att subventionera sockerbetor och liksom helt vansinniga program som pågår för att sojabönproduktion och sånt här som är liksom direkt skadligt.
Mm.
Så att ja, det finns mycket spännande att göra, men det här känner jag är en oerhört häftig utmaning där jag tror att vi kan bygga ihop lokalt engagemang och skapa liksom den här medlemsrörelsen nationellt och sen kanske internationellt om vi lyckas ta det så. Men det känns som en väldigt värdefull sak att bidra med.
Mm. Ja, vad spännande. För nu är vi inne på min nästa fråga. Skulle ju handla lite grann om vad ser du i framtiden? Och det är ju precis det du beskriver. Men om man tänker att väldigt mycket är möjligt och väldigt mycket positivt händer. Och nu har du nämnt några saker. Men vad mer ser du för dig själv och paradiset? Säg, jag vet inte, 3-5 år framåt i tiden?
För mig själv så tror jag att då kommer jag nog och lägga i princip all min tid på att jobba med dels att ta fram nya produkter och sen liksom prata och då kommer jag nog börja titta, då är vi nog utomlands skulle jag tippa på.
Mm.
För att, och det här är viktigt, det handlar inte om att expandera för sakens skull utan det handlar om att göra det för att det behövs.
Mm.
Nu råkar jag prata tyska, jag pratar tyska. Jag har en annan person i teamet som pratar tyska också. Det är en 10 gånger större marknad än Sverige. Hög liksom, ekomedvetenhet, hållbarhetsmedvetenhet. Och vi har Danmark också som är väldigt enkelt att komma till. Så Danmark och Tyskland känns som väldigt givna länder att ta det här konceptet till framåt. Hoppas det. Så att jag kommer nog att syssla mycket med sånt. Och förkovra mig på en ännu djupare nivå i mat som medicin, mat som liv liksom, och verkligen vara en spokesperson. Då kanske jag har 200 000 följare på Instagram, vem vet.
Mm.
Då kan man börja göra verkligen skillnad.
Ja.
Så det tror jag, det hoppas jag att det kan vara det som jag håller på med.
Wow, superinspirerande, verkligen. Och jag tänker att vi ska börja knyta ihop säcken lite grann. Först tänkte jag så här, jag brukar alltid fråga de som kommer. Om man nu tänker, det här handlar ju om stigfinnare. Och du har gjort en väldigt spännande resa. Har du något råd, bara ur ditt perspektiv? Någonting att tänka på om man vill leva ännu lite mer utifrån sin egen kompass? Skapa sin egen väg på ett meningsfullt sätt? Vad är någonting du vill skicka med till lyssnaren?
Jag tror att det viktiga är att man börjar utforska det här området.
Mm.
Att kanske lägga lite tid varje dag på att läsa någonting om det, lyssna på en podcast, identifiera personer på olika sociala kanaler kanske där man, så man kan börja få upp ett liksom dagligt intake av det här och liksom marinera. Det tror jag är viktigt. Man ska inte göra som jag gör och kasta sig huvudstupa rätt ut. Det kan jag inte rekommendera. Men och sen att börja smått men kanske tänka stort kan vara bra.
Mm.
Att man har ett mål, en vision som man jobbar med. Men se hur kan man ta det här i små tårtbitar och sen gärna hitta vänner, likasinnade som man kan börja byta tankar med.
Ja.
Så det skulle jag börja med.
Ja. Grymt. Finns det något enskilt, kan man bok eller, ja du nämnde ju faktiskt en podd, någonting annat som du känner, men det här har hjälpt mig mycket, den här inspirationskälla?
Ja, som sagt, How I Built This, Guy Raz, den podden. Också kan jag säga att Elon Musk brukar jag prata om rätt mycket apropå ett entreprenörsperspektiv och jag tror han har också en frustrationsentreprenör skulle man kunna säga, men i en mycket högre skala än vad jag är på. Men jag läste faktiskt hans så kallade, eller biografi då, han har inte skrivit den själv, men ändå. När jag mådde ganska dåligt en period, just när, jag tror det var i början av paradiset, när jag kände att jag var väldigt ensam. Liksom. Mm. Och då är det en sekvens där han beskriver hur han hade dragit igång Tesla, han hade SpaceX och pengarna liksom forsade ut och han var några timmar från att klara payroll till jul, annars var det konkurs. Och han hade liksom veckorna innan skrikit i sömnen av ångest. Och det var så här, bara att känna att jag är inte ensam om att må så här. Har all den här ångesten och rädslan. Och det finns andra som har det betydligt värre. Mm. Det, bara det kan liksom lätta väldigt mycket på den här känslan. Så att det är skönt, tror jag, att just därför tror jag det är så viktigt att man söker kontakt med andra som är i liknande situation som en själv, för att kunna få lätta på trycket och få prata om sånt här som är så svårt att göra med människor som inte har samma fascination eller intressen eller frustration.
Mm. Jag tror personligen också är superviktigt att ha sin egen community, och den kan ju bestå av allt från att lyssna på en podd man nästan känner sig delaktig, fast man har aldrig träffat personerna, men att det är en del av samma, till självklart människor som man har mycket närmare sig.
Ja, det, podcast är, och det är därför jag ställer upp också på att göra andra podcast, för att jag tycker, för mig har det betydit väldigt mycket, och det är något magiskt med det här samtalet. Sen är det ju fantastiskt om man har en spännande värld som man får träffa också. Men samtal är underbara. Alltså, och jag är helt svältfödd på ett live-samtal när vi båda haft covid.
Yes.
Så det är ju väldigt skönt att få bara se, titta någon i ögonen istället för att titta på den här fruktansvärda Zoom-skärmen. Liksom.
Ja, jag känner likadant. Om man vill följa ditt arbete, var går man då?
Då kan man på Instagram framförallt, det är mest aktiv, så är det Johannes Kullberg, bara hopskrivet, Kullberg med C. Jag har också en johanneskullberg.com, en blogg som jag håller på och drar igång. Och sen är det ju på paradiset.com som man kan gå in och passa på att bli medlem. Mm. Och det finns ett system som man också kan rekrytera vänner och få betalt för det. Så i princip kan man bli gratis medlem. Rekrytera 4 vänner så är man gratis medlem. Mm. Så att ja, vi behöver alla som kan vara med och stötta.
Absolut, och det är en otroligt spännande rörelse som ni startar. Och sen vill jag tipsa om din podd. Även om du inte är så aktiv med den just nu, så är det en guldgruva av massor av spännande samtal där jag har lyssnat på.
Vägen mot paradiset.
Yes. Grymt. Vi ska runda av. Har du något sista du bara vill skicka med eller reflektera kring innan vi stänger för?
Nej, bara njut, ta vara på livet. Det är ganska kort. Mm. Och vara tacksamma varje dag. För det är det här livet värt, tycker jag.
Mm. Absolut. Fint sätt att avsluta på. Men Johannes, stort tack. Jag har verkligen uppskattat det här samtalet. Jag ska ta lite tid och smälta alla intryck, så tack för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma.